James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker
han
kan det är dålig.
Bajsa
jag tycker, jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Varför blir vissa framgångsrika och andra inte? När jag fick min livslånga sjukdom så började jag intressera mig mer för vad som driver vissa människor till att lyckas medan andra går in i väggen. Vill du höra våra svenska medaljhjältar berätta sina historier om hur de lyckas ta sig till toppen? Då ska du lyssna på den här podden. Jag är Robban, personlig tränare och programledare från Fitnesspodden.
Hej och välkommen till den nya sommarpodden här som heter Bakom framgången. Och idag sitter jag här med Mikaela Laurén. Jag ska presentera dig lite snabbt innan vi kör igång. Du började redan när du var 6 år och då simmade du till och med lite innan det, eller hur?
Ja, precis. Jag lärde mig simma när jag var 3,5 och första guldmedaljen kom när jag var 6 år.
Fram tills att du slutade simma så var det 16 SM-guld, 3 svenska rekord också.
Och 7 på VM är ganska stolt över också.
Och boxning har du hållit på med också. 29 proffsmatcher.
30 faktiskt. Det var den 30:e nu i april.
Och då är, ja, då blir det ju 27 stycken obesegrade. Stämmer.
Exakt. I min viktklass nu så är jag helt obesegrad. I den viktklassen som jag är femfaldig världsmästare i.
Till råga på allt här så har du också en tuff historia som satte ditt liv lite ur spel, kanske man kan säga, där med ett fängelsestraff.
Ja, precis. Mellan karriärerna. Det var en väldigt tuff period i mitt liv. Många tror att jag är en väldigt hård och tuff tjej bara, men om jag skulle beskriva mig själv så skulle jag faktiskt säga att jag är ganska mjuk, faktiskt. Vilket man inte tror.
Så du är inte så kaxig som man skulle kunna uppleva en boxare? Den här stereotypen av en boxare?
Nej, alltså det är ju mycket spel i gallerierna liksom. Man måste ju ha den attityden. Det är någonting som hör till liksom. Man kan inte komma in och liksom se allt för snäll ut, utan man måste lägga på den här kaxiga attityden. Och det är en roll man går in i.
Ja, och Klara Svensson.
Ja, den där lilla jäveln.
Ja, men nu tänker jag, det här passar ju perfekt att gå in på. Vad handlar det om?
Ja, alltså, jag tror det handlar om svartsjuka.
Berätta vem hon är först och främst.
Klara Svensson är en svensk boxare. Väldigt duktig faktiskt. All respekt till henne som boxare. Men hon boxas i 2 viktklasser under mig. Och hon har gått 16 matcher nu tror jag. Vunnit 15 av dem. Väldigt duktig och framgångsrik. Och jag boxar ju som sagt var i 2 viktklasser över henne. Och nu så kommer vi 2 att mötas. Och det kommer bli en liten hatmatch faktiskt. Ingen tycker om den andra och det kommer verkligen göras upp om vem som är Sveriges boxningsdrottning i den här matchen.
Och när kommer det här att hända?
Det här är breaking news. Det är i stort sett helt färdigt. Det kommer bli i september i Stockholm.
Det här ser jag ju fram emot att se.
Alltså. Ja, alltså jag tror att det är jättemycket folk som ser fram emot den här hatmatchen. Framförallt jag. Jag tror inte att Klara Svensson gör det egentligen så mycket. Hon försöker spela att hon gör det. Det kommer bli en rolig match. Det kommer bli en tuff match. Jag kommer träna hårdare än någonsin för att förbereda mig för den här. För det är mycket som står på spel.
Och nu ska jag försöka läsa av dig här. För att du säger att det är mycket spel för galleriet. Är den här relationen till Klara ett spel?
Det var ett spel från början, men nu har det blivit fullt allvar. Jag har faktiskt aldrig känt sån här ilska mot en annan motståndare. Jag känner verkligen att jag måste slå henne. Klara ska ner. Det bara är så. Alltså jag får inte förlora den här matchen. Och det är inte ett spel för gallerierna, utan det här är på riktigt. vi vill båda mötas och vi vill båda vinna och ingen tycker om den andra.
Och när du går in på det, har du personliga känslor? Det här känns som att det skulle kunna vara lite personligt. Påverkar det dig då i ringen?
Jag hoppas att det inte kommer göra det. Eller på ett sätt så hoppas jag att det kommer göra det. Att jag kommer liksom aldrig ge upp, utan jag kommer strida in i det sista för att vinna. Hon ska inte få slå mig. Och det är alltid lättare att fightas med någon som man inte tycker om. Bara man inte låter ilskan ta över, utan man måste fortfarande ha lite is i magen och boxa smart. Det blir lättare att träna när man har ett sånt mål i sikte. Om man har någon som man verkligen, verkligen, verkligen vill slå på ett personligt plan också. Inte bara idrottsmässigt, utan för att man liksom vill täppa igen käften på henne.
Ja, jag ser på det, att det är någonting som glöder i ögonen.
Det här är på riktigt, alltså. Det är första gången jag känner så här. Alltså att det ska bli intressant. Vi får se om jag kan hålla nerverna i styr.
Du måste ju ha lärt dig mycket om dina egna nerver och hur det fungerar. Och jag tänker, det började ju med simning. 16 SM-guld. Du försökte ta dig till OS 4 tillfällen.
Ja, det stämmer.
Och vad hände?
Jag blev nominerad andra OS-försöket. Första OS-försöket så var jag bäst i landet. Men blev inte nominerad för min tid var för långt ifrån OS-kvaltiden. Andra OS-försöket 1996. Då slog jag faktiskt ett 18 år gammalt svenskt rekord med nästan 2 sekunder. Och blev nominerad till OS. Och vanligtvis blir man nominerad av förbundskaptenen så har man en OS-plats. Men OS-kommittén måste godkänna alla nominerade. Och mig godkände de inte. Så att jag fick ett samtal 2 veckor efter som sa att tyvärr du blivit bortplockad i OS-truppen. Och det var ju otroligt tufft. Det var en av de tuffaste dagarna i mitt liv, för att för mig så var jag ju redan där, jag såg mig själv i Atlanta, de hade tryckt upp mitt efternamn på badmössorna och jag hade varit liksom den lyckligaste personen som gick på jorden, kändes det som att jag äntligen hade fått uppnå mitt mål och så rycktes det ifrån mig, så det var otroligt tufft och det tog ett tag innan jag verkligen vågade satsa hårt på nytt igen, men jag gjorde det ett år 2000 och vann SM, men blev inte nominerad, var för långt ifrån OS-kvaltiden då. Och lyckades göra ännu en satsning till 2004 och då gick jag verkligen all in och slog svensk rekord igen. Vann SM såklart, men blev inte nominerad då heller. Och då kände jag att nej, nu får det räcka när jag gjort 4 OS-försök och jag hade simmat i 26 år då. Så jag kände att det var dags att gå vidare i livet.
Det känns ju nästan som att du hade gjort dig ovän med någon.
Det är ju otroligt svårt att bli utplockad till OS. Det beror ju lite på vad man simmar för distans. Simmar man till exempel 100 eller 200 meter frisim, då behöver man bara vara sjätte bäst i landet, för då kan man komma med till en lagkapp. Och kommer man med till en lagkapp får man ofta simma sin individuella gren också. Nu simmade jag 200 meter fjärrsim, så att för mig fanns det inte chans att vara med i någon lagkapp. Och då var jag tvungen att göra en tid som garanterat kunde ta mig till en A-final. Och de trodde inte att min tid var tillräckligt bra. Så att det är inte så himla lätt att ta sig med till OS. Men jag tycker att 1996, den tiden jag gjorde, den hade räckt. Och då var jag fortfarande så ung och lovande. Och det var någonting som faktiskt stod i mig då. Som gjorde att jag liksom, jag vågade inte riktigt satsa fullt ut. Och jag tappade väldigt mycket självförtroende och självkänsla faktiskt.
När du säger det här, du känner att du dog lite grann.
Ja.
Hur tar man sig vidare inom karriären efter en sån karriär?
Ja, alltså först så var jag väldigt, väldigt ledsen och liksom orkade inte och kände ingen glädje i simningen och i satsningen. Det tog ju otroligt lång tid, men någonstans så lyckades jag ladda om för att jag kände att jag var tillräckligt bra och jag var värd att få simma på ett OS. Så att jag kunde liksom inte ge upp, utan jag kände att jag måste ge det en chans till. Och när jag sen inte klarade av det den gången så kunde jag inte ge upp det heller, för jag kände att jag är så nära, jag kan inte ge upp när jag är så nära. Nästa gång, då sitter det. Men det gjorde ju inte det då heller. Och då kände jag till slut att nej, men nu får jag ge upp. Men jag tror att, alltså jag älskade ju simningen. Jag älskade att träna, jag älskade kamratskapen, jag älskade alla resor vi gjorde. Jag älskade utmaningen. Och det är ju faktiskt inte bara det slutgiltiga målet som är det viktiga, utan det är faktiskt resan dit. Och älskar man någonting, då hittar man drivkraft. Det är varje träning kan ju vara ett mål också. Efter varje träning kan man komma ur och känna att det där gjorde jag jävligt bra idag. Så att det går inte att bara sätta ett mål om 4 år och inte hitta små delmål. Utan varje dag kan man hitta ett delmål som gör att man känner glädje.
Men 2004 tog du ändå beslutet att avsluta den delen av din karriär?
Ja, det var ett jättetufft beslut, för det har ju liksom varit det jag sysslat med hela mitt liv. Varje morgon när jag går upp så visste jag ändå liksom varför jag gick upp ur sängen på något vis, för att jag gick till träningen. Och man hade liksom sina planer att om några veckor har jag den tävlingen och om 3 månader ska vi åka på läger dit och sen har jag det där tävlingen som delmål. Och alltså hela livet kretsade ju kring simningen, och det där kan jag inte göra för det är dåligt för träningen, eller det där ska jag göra för det är bra för simningen. Och man hade sina kamrater på träningen också. Så det var ju otroligt mycket gemenskap. Det var ju mycket det som gjorde att jag orkade hålla på så länge. Men när jag väl hade tagit beslutet att nej, men nu är det dags att gå vidare. Jag ska inte säga att det var en lättnad, för det var det inte. Utan det kanske var skönt de första veckorna. Då tyckte jag att det var otroligt skönt att bara kunna slappa och inte behöva tänka på nästa träningspass och nästa mål. Men sen efter ett tag så var jag jättevilsen och deprimerad och hittade liksom inget riktigt driv i livet. Alltså jag tappade mig själv. Min identitet, det var ju att vara simmare. När folk frågade mig liksom, hej, vad heter du? Så jag, hej, jag heter Michaela och jag simmar. Helt plötsligt så var jag liksom ingen, kändes det som.
Och det är ju många idrottare som upplever samma sak när den delen tas ifrån dem.
Ja, det är en otroligt stor förändring i livet. Jag hade ju bott i USA i många år också. Då var jag ju liksom, för det första så var man student. Man hade hela livet framför sig och stora liksom framtidsplaner. Jag var simmare. Där hade man också stora planer. Och sen så var man annorlunda för att man var svensk. Men sen flyttade jag ju hem till Sverige. Jag hade slutat med studierna. Och jag slutade med simningen. Och jag kände att jag var ingen speciell alls. Jag var liksom en no one. Och det var otroligt tufft. Alltså jag tappade bort mig själv och mådde jättedåligt psykiskt och visste inte vad jag skulle göra med mitt liv helt plötsligt.
Och vad hände då?
Då tog jag ett litet snedsteg, eller inte ett så litet snedsteg i livet, men för att göra en lång historia kort så fick jag ett erbjudande om att förvara anabola steroider hemma hos mig. Jag hade ju inget jobb. Utan jag hade simmat lite på halvtid. Jag hade jobbat extra på simklubben för att klara av ekonomin bara och kunna satsa på simningen. Så när jag då slutade simma då slutade jag också jobba på min simklubb. Så jag hade ingen inkomst och tänkte att jag gör det här ett litet tag bara för att överleva, hålla huvudet över ytan och tänka till vad jag vill göra med livet. Och för att förklara mig lite mer hur jag kunde göra är att när jag var yngre så höll min pappa på med styrketräning och var en bodybuilder, och då tog alla som var på gymmet anabola steroider. Så för mig var det liksom inget konstigt, utan är man på gymmet som kille och vill bygga sig större så tar man steroider. Och jag försökte väl förklara mig själv, liksom, eller försvara mig själv, varför jag gjorde det här. Väldigt kortsiktigt tänkande. Jag tänkte, om inte jag gör det så gör någon annan det. Och det blir lite så att man försöker försvara ett dumt beslut. Jag tänkte, men jag gör bara en kort tag. Liksom. Det är folk som ska träna på gymmet för att bygga sig lite större. Det är precis som tjejer går och gör plastikoperationer. De gör större bröst, killar vill ha större muskler, så de tar lite steroider. Så att jag gjorde det här, jag förvarade anabola steroider hemma hos mig och gjorde det under någon månads tid. Och sen så kände jag att jag måste gå vidare med livet, jag hade fått ett jobb och sa till dem som jag jobbade för att jag kan tyvärr inte fortsätta med det här, liksom, det är helt fel och jag har fixat ett jobb nu så att jag vill sluta. Och då sa jag, man kan hålla på ett litet tag till, vi måste hitta en ersättare. Och då sa jag, men självklart kan jag göra det tills ni hittar någon. Bara det att några dagar senare så ringde du på dörren och jag kände på en gång att det stämmer inte. Folk brukar inte ringa på min dörr vid 9 på kvällen. Men jag öppnade dörren, då stormade polisen in och sa att de hade husrannsakan. Och jag åkte fast med fingrarna i kakburken i och med att jag hade ett stort lager av steroider hemma hos mig.
Och vad känner du när du öppnar dörren? Börjar förstå vad som händer. Det måste ju gått väldigt snabbt i ditt huvud.
Ja, alltså det var en hemsk känsla. Det var som att bara liksom marken öppnade sig under mig och jag bara föll. Och jag kände att nu är det kört, nu är livet över. Det finns liksom ingen väg ur det här. Jag har förstört mitt liv liksom, kände jag. Att det här fick inte hända. Det var en otroligt jobbig känsla. Det var så mycket känsla att jag blev bara helt apatisk. Jag visste inte vad jag skulle ta vägen någonstans. Jag skämde så oerhört och mådde fruktansvärt, fruktansvärt dåligt. Och sen sitta 70 dagar på häktet och inte veta vad folk säger där utanför. Vad folk tänker om mig, vad som hända ska, hur länge kommer jag sitta. Där, vad kommer mitt straff bli? Hur kommer människor titta på mig? Jag trodde att jag inte skulle kunna visa mig på stan igen. Och jag tänkte, min familj, vad ska de säga? Vad ska Simmar-Sverige säga? Tänk om liksom simningen blandas in i det här. Tänk om folk tror att jag själv har brukat steroider. Jag har ju verkligen kämpat hårt. Alltså jag har ju tränat simning i 22 år. Och jag kände, tänk om folk tror att jag har brukat steroider för att nå min framgång. Det, liksom, det var ju bara dödens död. Det var en så hemsk tanke. Det första jag sa när jag åkte in på häktet var, snälla, gör en dopingtest på mig direkt. Mm. Och det gjorde de, och självklart var ju den negativ. För att jag skulle ju aldrig bruka steroider själv för att förbättra min prestation. Det var aldrig det här handlade om, utan det var ett jobb liksom. Det var en snabb, lätt inkomst. Dumt jävla jobb, men det var det handlade om.
Den här podden handlar ju om dig. Det skiter jag i, för jag tänker, jag vill ju snacka om mig såklart. Ja. Men hela den här grejen, den kommer att leda in till någonting där. För när jag 2012 så fick jag en diagnos, diabetes typ 1. Ja. Det du säger där med att du känner att världen öppnades upp under dig och du känner nu finns det ingen återvändo när du liksom inser att okej, det är kört för mig. Jag är påkommen här. Den känslan kan jag känna igen i att okej, vad händer nu? Nu är jag dödssjuk i resten av mitt liv. Jag kommer inte kunna äta riktig mat igen. Kommer jag alltid att behöva ta medicin nu? Kommer jag att bli blind? Kommer jag få amputera? Alltså, diabetes är en sån sjukdom. Om man får typ 1 som gör att du måste förändra ditt liv lite.
Ja, jag kommer aldrig bli densamma.
Nej, och vem är jag med den här diagnosen? Nu fan, är jag mig själv längre. Och så inser jag i samma tidpunkt som det där. Nej, nu får jag fan välja att göra någonting av mitt liv. Antingen så gräver jag ner mig i det här. För på Karolinska säger de, okej, du behöver ta det lugnt nu för att det är många som blir lite deprimerade här nu. Så ta ledigt ifrån jobb, bara sätt dig ner, tänk över ditt liv. Jag bestämmer mig ganska omgående för att det här ska inte vara ett problem. Jag vet att det går att lösa. Och där kommer då min fråga till dig. Mm. Hur gjorde du för att ta dig ur och vända den här faktiskt jävligt dåliga situationen? Du sitter i fängelse. Du ska ta dig ur det och återgå till ett riktigt liv efteråt. Hur tänkte du? Hur gjorde du?
Alltså jag tror att det är samma sak som det här med alla OS liksom missar. Att varje gång någonstans så lyckades jag liksom hitta en drivkraft att nej, fan, jag ska komma igen och ska komma igen starkare och klara det nästa gång. Och det var samma sak nu. Det är någonting som, därför jag tycker idrott är så otroligt viktigt för människor, för att man lär sig hantera motgångar. Och det här var ju en lite större motgång än att kanske inte komma med till ett OS, för jag kände att liksom, nu är livet över. Men någonstans var det någonting i mig som sa att nej, fan, ge inte upp, utan du ska komma tillbaka, du ska komma tillbaka starkare och du ska visa att du är en bättre människa än så här, och du ska lyckas. Det finns någonting där ute för dig som kommer göra att du kommer tillbaka ändå starkare. Och det är ju så att det är inte en handling som dömer en människa, utan jag kände att det här var ett misslyckande jag gjort, men det går att komma tillbaka från botten till toppen och jag ska visa det.
2014 så fick du ju också en nominering till Radiosportens Jerringpris.
Ja, det var ju faktiskt bland det häftigaste som har hänt i mitt liv. Alltså jag har ju som sagt nått väldigt stora framgångar inom simningen och var inte ens i närheten av att få en nominering till Jerringpriset och fick inte alls speciellt mycket uppmärksamhet som simmare förrän jag råkade ut för att åka fast och få en fängelsedom. Då vart det minsann stora rubriker i media. Och sen så tog jag mig tillbaka och lyckades vinna VM-titel efter VM-titel och vinna proffsmatcher, men jag blev liksom aldrig riktigt erkänd. Men jag vann min första VM-titel 2010, men det var inte förrän 2014 när jag vann WBC-titeln, som är den största, mest prestigefyllda titeln som jag har tillsammans med Muhammad Ali, hade den, Mike Tyson hade den, Floyd Mayweather hade den. Alltså alla stora tunga boxningsnamn har haft WBC-titeln. Och när jag vann den titeln och blev rankad etta i världen, då till slut så blev jag erkänd av svenska folket och blev nominerad till Jerringpriset. Och det var en sån fantastisk seger för mig.
Och känner du att du är förlåten nu?
Ja, det gör jag faktiskt. Jag känner verkligen att jag är en med svenska folket nu och folk har förstått att jag har gjort ett misstag och jag har verkligen kämpat för att ta mig tillbaka och bli en bättre människa och vara en förebild och en inspiration, tycker jag. Inte bara för folk som har hamnat på botten utan för tjejer allmänt, för att jag tycker att jag har gjort så otroligt mycket för att visa att tjejer kan och tjejer är starka liksom. Jag känner att jag är en liksom girl power inspiration. Jag menar, när inte jag fick matcher i Sverige så beslutade jag mig själv för att ta itu i det problemet. Jag gjorde mina egna galor, jag har varit min egen manager, min egen matchmaker, jag har jobbat vid sidan av, jag har inte haft några sponsorer, så att jag har haft som 3 heltidsjobb och ändå har jag liksom lyckats få ihop det och lyckats nå de framgångarna jag har gjort. Då någonstans på vägen så har jag väl fått folks erkännande, att de har sett att jag är värd den här framgången.
Att bara ta sig ifrån simning och sen in i boxningen och göra det på absoluta toppnivån. Finns det något recept på hur man faktiskt kan ta sig dit?
Alltså jag tror att det är jätteviktigt att tro på sig själv och att kämpa. Man får inte ge upp. Alltså folk nu för tiden ger upp alldeles för lätt. Man får inte göra det. Självklart kommer man ha motgångar. Det finns liksom inget framgångsrecept där det går spikrakt uppåt, utan man måste åka på lite missar. Alltså det går inte att hela tiden lyckas. Det kan inte vara julafton varje dag. Men det handlar om är att inte ge upp, utan kämpa vidare och försöka vända motgångarna till någonting positivt och lära sig av dem istället och komma tillbaka ändå bättre. Jag gjorde faktiskt en av mina absolut största utmaningar i helgen när jag var med i ett ny SVT-pilotprogram där de valde ut 5 kändisar som ska lära sig att sjunga. Och alltså jag kan inte sjunga alls, alltså jag är ju totalt värdelös på att sjunga. Men jag antog mig den här utmaningen och tänkte att det är liksom, jag får försöka bjuda på mig själv och se det som en rolig grej. Men alltså när jag kom dit första dagen och insåg att jag måste ju sjunga inför andra människor, alltså jag bröt ihop totalt. Jag vågar inte, jag kan inte göra det. Jag höll på att skämmas ihjäl. Det var så läskigt att bara stå där och sjunga inför sångläraren och de andra medtävlande och liksom kameracrewet. Alltså det var så pinsamt. Alltså jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag ville bara fly och liksom tårarna bara strömmade. Men jag kände att jag måste göra det här, för att annars kommer jag aldrig förlåta mig själv liksom. Man måste fejsa sina rädslor och liksom våga anta sig nya utmaningar, våga prova på nya saker, för att annars växer man inte som människa. Och så lyckades jag göra det, jag lyckades våga stå där och sjunga liksom med full kraft och kände så här: wow, nu har jag gjort det. Tänkte att ja, men nu kommer det inte vara något mer läskigt. Men dagen efter, då överraskade de oss, skulle vi hoppa på en turnébuss Och så åkte vi iväg till Nyköping. Och så stannade de mitt på Nyköpingstorg. Och så stod det en scen där. Och då sa de, ja, mitt herrskap, nu ska ni ställa er upp på scenen och sjunga inför publik. Och då kände jag, men vad fan, jag har ju liksom bara vågat sjunga den här låten 3 gånger liksom högt inför andra. Jag vågade fortfarande inte sjunga för mig själv högt i duschen på morgonen innan vi åkte, för jag tyckte det var så pinsamt. Och så skulle jag ställa mig på en scen och sjunga inför folk. Alltså då bröt jag ihop igen och tänkte att nej, men det här går inte. Jag sticker, jag springer till tågstationen och åker härifrån. Det här, jag fixar inte det här. Men jag gjorde det. Är man rädd för att misslyckas, då kommer man aldrig lyckas. Det är väl mitt recept. Att man måste våga här i livet.
Ja, alltså jag måste bara säga att jag är så fruktansvärt besviken över att jag inte hade en aning om att du var... Jag var nämligen i Nyköping nu i helgen.
Och, är det så?
Ja, intervjuade Erik Skoglund som också kommer att vara med här. Så hade jag vetat det, jag hade ju stått där nere och hejat på dig.
Ja, gud. Jag tänkte det, jag bara, nu har han väl dragit hit Erik Skoglund också. Ska jag stå och skämmas för honom?
Känner du att det är någonting du har fått avstå i ditt liv för att lyckas ta dig dit du är idag?
Det enda jag kan känna faktiskt, som jag tycker är viktigt att säga också, är att jag har inga barn än. Och det är ju någonting som jag vill ha. Och det känner att jag kan inte skaffa barn nu, för att jag är på toppen i karriären. Och väntar jag kanske 2-3 år till, då kanske jag blir för gammal. Så att för 2 veckor sedan, då tog jag faktiskt ut massor ägg och har fryst in. Så att det är någonting jag är väldigt, väldigt stolt över också. Då känner jag att då kan jag liksom göra det här fullt ut utan att oroa mig över om jag kommer kunna skaffa barn eller inte. Utan då har jag lite ägg på banken. Självklart kommer jag ju försöka utan att använda mina nedfrysta ägg. Men går inte det, då har jag liksom en backup plan. Så att det skulle väl vara det, att jag önskar kanske att jag hade skaffat barn lite tidigare. Men då hade jag inte varit där jag är idag förmodligen. Så att jag har det att se fram emot. Det får bli min tredje karriär, bli en världsbäst mamma.
Jag tycker det låter rätt bra. Man ser ju på dig när du pratar om det här att du älskar ju det du har gjort och det du gör. Jag tror att det här går att översätta till i princip vad som helst, om det har med karriär, jobb att göra. Att man vågar satsa på det man verkligen vill och tror på. För jag tror att det är så många som sitter här och lyssnar nu och så tänker de, ja vadå, jag kan ju inte bli världsmästare inom någon idrott. Nej, men det kanske inte handlar om det. Det kanske handlar om att våga ta steget till ett nytt arbete istället för att stå där man alltid har gjort och misstrivs. Vågar man satsa fullt ut? Jag är ju världens lyckligaste människa för att jag har vågat satsa på det jag håller på med. Jag jobbar med träning och hälsa. Jag älskar att hjälpa. Det är mitt jobb. Men jag är också nybliven pappa och har ett fantastiskt familjeliv vid sidan av min jobbkarriär. Och det kan man ju tänka sig innan då, att nej men herregud, nu får man ju avstå familjeliv om man ska kunna vara egenföretagare och driva det. Men jag tror att man kan göra så mycket mer än vad man bara tror, om man verkligen vill det man gör.
Absolut. Älskar man det man gör och tror på sig själv, då, alltså man hinner ju så otroligt mycket. Folk säger, nej men jag hinner inte träna, jag hinner inte det. Alltså du vet, nu har väl jag så länge av ADHD. Mina dagar är ju liksom fullspäckade från morgon till kväll. Men shit, för jag hinner med mycket. Alltså jag hinner träffa, jag har 4 syskon, 7 syskonbarn. Jag har liksom 2 underbara föräldrar och styrföräldrar. Och jag har massor med jobb och jag har träningar. Och jag har liksom själv gjort galor. Alltså man hinner så mycket på 24 timmar. Man måste våga satsa, och jag känner hellre att pröva saker också och misslyckas än att inte ha prövat och ångra sig att man inte ens försökte.
Jag tycker att vi ska ta och runda av med de orden. Har du någonting mer som du vill säga nu?
Ett ordspråk som jag brukar säga till mig själv, som jag sa till mig själv väldigt många gånger i helgen, är jag kan, jag vill, jag vågar. Är man rädd för någonting och inte vågar ta liksom ett steg till någonting nytt, och tycker att man ska upprepa det där mantrat för sig själv om och om igen. Jag kan, jag vill, jag vågar.
Tack Mikaela. Det har varit jättebra att ha dig här.
Tack så mycket för att jag fick komma.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Hos Biltema.